Till nästa intervju så är det en Hannes intervju tillsammans med Johannes Björkqvist, så har vi Bianca Kronlöf. Bianca, hon har haft många gärna i elden de senaste åren. Hon har spelat roller i serier som Tunn is och deg, vann priset som årets nykomling på Guldbaggegalan 2016 för sin roll som Dino i filmen Svensk Jävel. Deltagit i Parlamentet och Bäst i test, och hon gav 2021 ut debutboken Brev till mannen. Och jag och Bianca, vi snackar bland annat om det här.
Men det var som någon gång när det var så här, nu ska vi vara nyttiga, vi ska inte äta något salt. Och så åt jag en avokado. Och alltså avokado utan lite salt på är liksom helt jävla värdelös. Så då var jag så här, jag skiter i det här. Jag är inte med på den här nyttighets, nu ska vi inte äta salt och rädda våra njurar grejen. Och sen en gång när Sara Haag var jättestressad under inspelningen av Full patte, så sa hon till mig så här: kan du göra så där fast roligt? Och då kände jag också så här, lite svårt att veta. Okej, vi har en tagning, nu kör vi. Men då var det en man som kom fram och sa till mig så här: vet du vad du är? Jag bara, va? Nej. Så bara, du är som ett russin, redo att plockas. Och då kände jag, va?
Hej på dig, Bianca.
Hallå, hallå!
Hör du, vet du vad? Nu råkar ju faktiskt vara på det här viset att jag och du är släkt.
Vänta, va?
Ja, vi är släkt vi. Är ganska långt bort i vilket fall som helst. Jag har ju med din syster Tiffany också i den här intervjusen. Jag sa precis samma sak till henne. Och ni har ju då, ni är ju då Sverigefinnar, alltså era föräldrar kommer ju från Vasa.
Mm, exakt.
Och det råkade faktiskt vara på det viset att min mor och din far är småkusiner. Och i alla fall på Replot, därifrån jag kommer, så då säger man då att jag och du är fyrmelingar. Så det är vi alltså.
Nej men gud vad kul och vad sjukt. Då blev det som att den här podden är någon slags släktträdsforskning. Eller att du är någon jättekonstig stalker.
Nej, just det, man vet inte riktigt vad jag är. Jag kanske där mittemellan någonting. Nej, jag sa att jag skulle göra intervju med er, ni med i gruppen. Då sa min far, by the way, det här, de är vi ju släkt med. För det visste ju han då som håller på och släktforskar.
Men gud vad roligt.
Ja, jättetrevligt.
Då får vi ses någon sommar.
Ja, absolut, absolut. Vi ses i Vasa. Det här, men du har ju, alltså jag räknar ju upp här massvis med saker som du har gjort de senaste åren. Och jag tycker, när som helst, jag kollar mycket på svensk TV. Nästan bara på svensk TV. Jag tycker, vad man än tittar på svensk TV, så då dyker du upp förr eller senare nog. Du har ju haft en jättehektisk vardag. Hur orkar man med en så hektisk vardag?
Jag vet inte. Jag hade faktiskt några veckor här alltså det här har faktiskt också varit helt, alltså på det sättet emotionellt jättekonstigt och jättekrävande. Den här boken, Brev till mannen, jag har nog aldrig varit så nervös inför någonting. Så att liksom jag hade ganska svårt att förhålla mig till alla intervjuer. Man har ju alltid en sån PR-karusell efter att man gör någonting. När man sitter i olika morgonsoffor eller blir intervjuad som typ nu i den här podden och sådär. Och så hittar man några sådana här sägningar som man gör och så låter man lite klatschig och härlig. Men det här var liksom att jag märkte att jag typ grät i varannan intervju. Och att det liksom, jag hade så svårt att förhålla mig. Alltså som att allting gick liksom lite för snabbt. Så att jag hade faktiskt 2 veckor i höstas. Då jag liksom typ bara låg raklång och var så här. Jag kan typ inte ens svara i telefon. Så att det har faktiskt, det har varit jätteroligt. Men det har också kostat, skulle jag säga.
Men jag förstår helt att det har kostat. Det har varit en emotionell karusell för dig. Sett till då boken och hur boken är uppbyggt och vad det är för bok helt enkelt. Men känns det som att du har blivit starkare som person efteråt? Efter att du har du snackar ju också i ditt vinterprat Pet, så var du också riktat till männen. Känns det att du har blivit starkare efter det här?
Det känns som att jag kanske har blivit lugnare, skulle jag säga. Det är som att jag har hittat ett nytt sätt att förhålla mig både till den feministiska frågan, men också för att jag tänker att jag förut har varit, alltså jag är fortfarande arg. Och jag tänker att man ska vara arg när man pratar om våld och om liksom orättvisor, att det är ju en, alltså varför man är engagerad är ju för att man har en känsla som är så här hit men inte längre, nu räcker det. Men att jag förut kanske har haft en approach som har varit så här: okej, men jag gör min satir och jag skämtar, och de som fattar, de fattar, fuck alla andra, typ så. Och då kanske man får med sig vissa, men man förlorar ju också ganska många. Så att jag tror att jag på det sättet har blivit kanske inte stark, inte så här, jag jobbade sönder mig men nu reser jag mig från askan. Utan att jag blivit så här, ja men jag har blivit lugnare, för att det är också som att jag kanske också förstår lite varför de som inte har lyssnat på mig inte lyssnar. Svårigheten att prata om de här frågorna. Och att det kanske inte alltid är för att det är att någon är emot den feministiska kampen. Utan att det är att jag tänker att de flesta män håller med om den feministiska kampen. Och är faktiskt tacksamma oavsett om de vet om det eller inte. För att det är så mycket i vårt samhälle som vi är stolta över. Som egentligen är en feministisk kamp. Men vi tar den så för givet att man kanske inte ens förstår att det är det som är bakom. Liksom. Mm. Så att många män håller med om den feministiska kampen. Men är rädda för det feministiska samtalet.
Ja.
Den insikten har liksom på något sätt gjort mig lite lugnare. För då har jag blivit så här, okej, men då måste vi måste först, typ innan man börjar prata om feminism, så måste jag först prata om att det är väldigt många män som är rädda för mig som feminist. Och också som en man sa, jag är inte rädd för dig, jag är trött på dig. Så att det också finns en så här, ja men jag orkar inte prata om det här. För att man bara känner sig påhoppad och typ allmänt irriterad. Och då är det som att man först måste prata om det. Och sen gå vidare till att prata om frågorna liksom.
Mm, det var väl rutet det. Jag rekommenderar allihopa också att man tar en titt på just debutboken Brev till mannen. Men nu tar vi och fortsätter då det här snacket med Bianca och vi kickar igång med frågorna. Det kommer massvis med frågor och vi börjar någonstans. Vi börjar på Åland med en fråga av fotbollsspelaren Adelina Engman. Frågan lyder på följande sätt.
Vad var det som fick dig att välja skådespelaryrket?
Oj, det här har varit... Jo, för att det var kul. För att det var roligt. Jag var liksom en av dem som mimade i liksom vardagsrummet för mina föräldrar lite för länge. Alla har ju liksom gjort det där. Stått med en deodorant och haft någon slags show. Men jag tror att det är den. Det är liksom en slags barnslig glädje fortfarande.
Mm. Ja, man får ju också vara någon annan. Det måste ju också vara härligt att få vara någon, gå in riktigt i en roll och vara helt någon annan.
Ja, alltså jag tycker ju att det är någonting i, alltså på ett sätt så jag tänker att det är väl där det är tydligt för mig att teatern är min bas. Att oavsett om jag gör, ja men som nu när jag har skrivit en bok eller när jag liksom har skrivit manus, så tänker jag liksom att det inte är klart förrän det har nått sin publik. Att det hela tiden handlar om liksom att man vill att... Om att det är en berättelse som man vill att någon annan ska nås av och förstå eller bli berörd av. Så att jag liksom redan från början tänker att jag liksom har någon annan med mig i rummet. Att det på ett sätt handlar om kommunikation. Så att jag tror att det är väldigt mycket liksom själva berättandet som jag tycker är roligt. Och att det då också sker via gestaltning. Alltså att man går in i och ska vara någon annan karaktär.
Mm. Just det, just det. Tack för det svaret och vi fortsätter till nästa fråga. Och nästa fråga faktiskt kom in av din syster Tiffany Kronlöf. Och den frågan är väldigt intressant och den lyder på följande sätt.
Varför blir du så kränkt när restauranger serverar undermålig mat? Du tar det verkligen personligt. Vad är grejen?
Ja, alltså det här är, jag blir jättearg. Och inte bara så här, inte bara arg på det sättet som är så här, men gud vad den här, jag blir kränkt. Och så är det också som att jag inte kan äta upp hela portionen. Utan att jag typ, även om jag är jättehungrig, så äter jag halva och säger så här, gud vad äckligt, gud. Och sen kan jag bli så här, nej men nu tog det slut. Det är som att livslusten rinner ur mig. Och att jag fortsätter att vara liksom, ni vet när man är hungry som folk säger. Att jag liksom typ väljer att gå in i det snarare än att bara äta mig själv mätt.
Mm.
Jag älskar mat. Det är det jag spenderar mina pengar på. Min syrra kallar mig också för lyxhagga. Att det är så här, finns det extra cheese så tar jag det. Jag köper liksom inte kläder och skor. Jag köper mat. Och det behöver liksom egentligen inte vara dyr mat. Men det var som någon gång när det var så här, åh, nu ska vi vara nyttiga, vi ska inte äta något salt. Och så åt jag en avokado. Och alltså avokado utan lite salt på är liksom helt jävla värdelös. Så då var jag så här, jag skiter i det här. Jag är inte med på den här nyttighets, nu ska vi inte äta salt och rädda våra njurar grejen. Jag tycker att det är slöseri med livstid att äta. För det är så lätt också. Alltså, och då blir jag så här, du tog betalt för det här. Det här är ditt jobb. Har du ingen stolthet? Alltså typ att ha så här frysta grönsaker. Till exempel om du ska göra en så här, en soppa som har grönsaker i sig. Och så är det inte färska grönsaker, utan det är frysta grönsaker. Jag blir så här, skäms du inte att du serverar det här? Hatar du ditt jobb? Hatar du min mun? Hatar du, alltså, nej, listan är lång på det här. Mat ska vara gott.
Ja, nej, jag håller helt och håller med dig att maten ska vara god och nu är det som att fatta i restaurang och betala för det, då vill man att det ska vara gott, för annars så, man blir irriterad, man blir väldigt, väldigt arg. Och
ja,
allt det du sa alltså, där egentligen så påminner precis om min sambo, så jag tror ni skulle vara väldigt goda vänner och reagera precis exakt likadant på all mat ni äter.
Mm. Nej, men alltså, då till exempel om man ska prata om dyrt och billigt, så vill jag bara säga då att en sån här kokt korv med bröd, alltså det är en 10-poängare. Det är jättegott, man är lite hungrig, man ser en sån där, man äter en sån, man blir glad. Sen är man ute och åker bil och så är man någonstans och så är det till exempel bröd med tomat på, och så har brödet sugit åt sig vattnet av tomaten för att de har lagt det under skinkan och inte på. Det är man så här, är ni dumma i huvudet? Det är ett så lätt val som hade kunnat gjort den här smörgåsen god. Men nu är den förstörd. Alltså...
För jag bara fråga, är du en sån också så att du kommenterar maten efteråt? Du har fått då de här frysta grönsakerna istället för de färska grönsakerna. Är du så att du säger till på restaurangen då? Att, kanske just
nej, men det är det som också är hemskt. Det är det, för att så modig är jag inte. Mm. Så att jag är jättearg för mitt sällskap. Jag rabblar allting. Och sen så går jag bara. Mm. Så att det hade ju på ett sätt varit mer rättvist ifall jag liksom gick till dem på restaurangen och sa så här: hallå, vad fan är det här? Mm. Och sen så hade inte mitt sällskap någonsin börjat lyfta. Men jag gör ju tvärtom. Mm. Så att, och Tiffany har ju hört det här x antal gånger. Så att jag förstår att egentligen det nyårslöftet borde ju egentligen nu då vara, jag ska aldrig mer klaga för någon som inte har med saken att göra. Utan gå till personalen och säga så här: hallå, skärp er för i helvete.
Men vi är ju i och för sig bara människor också, och det är ju roligt att klaga.
Ja, det är i och för sig sant.
Men det här var ju en alldeles fantastisk fråga och ett fantastiskt svar. I alla fall om du frågar utan mig. Det här, vi går helt enkelt vidare till nästa fråga. Och nästa fråga har kommit in av seglaren Mikaela Wolf, och den lyder på följande sätt.
Hur kopplar du av under en semester?
Oj, först får jag jättehög puls och känner att jag måste göra massa saker för att koppla av. Typ så här, jag borde läsa den här boken, jag borde sätta mig och rita, det är nu jag ska träna. Jag borde också dricka massa alkohol och festa och passa på att umgås med alla kompisar. Alltså, så att jag blir väldigt stressad av att ta det lugnt. Men det har jag lärt mig nu. Så att det jag gör är att jag bara erkänner att de första dagarna på semestern så kommer jag ha en klump i magen av att jag inte är tillräckligt bra på att maxa min semester. Mm. Så det jag gör är typ att jag bara erkänner situationen. Och sen när jag väl faktiskt bara liksom har gjort det så brukar jag bli lugn. Och jag tycker att en sak som faktiskt hjälper mig är att ha ett barn. För att då är det som att jag bara, när jag är med henne, så är det som att hon typ, om hon är ju jätteliten, så är det som att hon har ett jättestort intresse av att typ plocka upp olika stenar och titta på dem. Och då är det liksom det enda man kan göra, för att om hon stoppar in dem i munnen så kanske hon dör. Och det är en rätt så bra mindfulness-grej. Och bara vara med sitt barn och se till att det inte dör. Och jag tänker att det är typ ribban.
Jag håller helt med. Men det är ju en tuff uppgift alltså. Speciellt när barnen är väldigt unga och just lär sig gå. Då är det ju, man måste ju vara med dem precis hela tiden.
Ja, och jag tycker att det är en rätt lagom uppgift. Alltså, och då behöver man liksom, då behöver man inte vara så här, åh, på semestern jag läste den här boken, eller ja, vi var och gjorde det här och det här. Man bara, nej, jag följer efter min ettåring och bara är så här, en sten, en gräs, en kotte. Så att, ja, det är... skulle jag väl säga. Jag rekommenderar att vara i närheten av ett litet barn, för då kopplar man bort allt annat.
Det låter jättebra, jag håller helt och hållet med dig också. Den jag alltså intervjuar idag, det är ju Bianca Kronlöf, och vi ska fortsätta med frågor till henne. Till näst har vi en fråga utav trummisen Vicky Österberg, och ja, den kommer här.
Vad ska du skriva i ett brev till ditt barn som skulle få öppnas om 20 år?
Nej, men man kanske bara ska skriva jag älskar dig. Mm. Så ifall jag har dött så blir det som en påminnelse. Mm. 20 år, ja då är jag 56. Så förhoppningsvis lever jag. Men om jag inte gör det, det är väl bra.
Mm. Men du tycker inte det tycker inte känns lite fattigt att om bara helt roligt då att då 20-åriga eller 21-åringen då skulle vara som sådär, men varför skrev inte hon något mer? Varför bara det där?
Ja, just det, det är för sig sant. Ja men okej, okay, men sen så tänker jag väl också så här, om 20 år, ja men då är hon 20. Ja men knarka inte för mycket, känn ingen stress över att du måste vara en cool ungdom, och det du skäms över, sluta med det, för att det spelar ingen roll, och det är bättre, ja men det här då, det är bättre att ha roligt än att vara snygg.
Sant ja, sant ja. Det är ju en sån där tatueringsgrej till och med.
Ja, men faktiskt.
Ja. Nej, men bra, stort tack för det svaret. Vi tar faktiskt en till fråga utav Vicky Österberg, och den här blir också väldigt intressant.
Vilket av testerna du gjort i bäst i test skulle din syster Tiffany ha klarat av bättre än du?
Oj, ja, jag skulle nog säga de flesta, för att jag blev liksom så himla, så att jag började göra innan jag tänkte, och jag tänker att Tiffany tar det liksom ett snäpp långs, liksom, hon tänker ändå efter, före, så att jag tänker, hon hade definitivt klarat den här, att man ska liksom, vad heter det, smälla sån här inslagningsplast så många bubblor som möjligt på typ 100 sekunder tror jag det var. Mm. Då började jag liksom hoppa på den, vilket ju var helt värdelöst för att jag väger pyttelite. Så att jag tänker där, medan han som vann den, han eldade upp plasten, och där tänker jag att Tiffany hade liksom kommit på en sån grej. Hon hade liksom hittat en gräsklippare och kört över den.
Ja, nej, det här, men du vann Tiffa ju faktiskt liksom bäst i test.
Ja, jo, men det gjorde jag, för att jag är extremt tävlingsinriktad. Så att det gör, men jag tänker att om jag och Tiffa hade tävlat mot varandra så tror jag att hon hade vunnit.
Ah, jag ser det. Ja, intressant, intressant. Men det var ju något väldigt det är ju ett underhållande program det där. Finns ju inte bara i Sverige, det finns ju väldigt många olika länder. Har ni sett Bäst i test eller de andra versionerna? Eller samma version, men som finns i många olika länder, så rekommenderar varmt åt allihopa. Men då, vi ska springa vidare till nästa fråga. Vi har solisten i dansbandet Guns Rosor, Herman Hagnes, som har en fråga till dig, och den kommer här.
Bianca Kronlöf, hur blir man en bra skådespelare?
Det svåra med att vara en bra skådis tycker jag är det som egentligen är det absolut lättaste. Och det är att lyssna. Alltså att ta in din motskådespelare. Att släppa sig själv och tänka på hur saker och ting ser ut utifrån. Liksom så mycket i skådespelarutbildningen är att man koncentrerar sig på sin röst. Man lär sig röstteknik, vilket är jättebra. Men sen när det väl kommer till att man står där på scenen, då måste man liksom släppa alla de där tankarna och lita på att ens liksom timmar i uppvärmning, röststudion, och att man har pluggat text och det, allt man har gjort på repetitionerna, att det sitter där, och bara vara i stunden. Mm. Det skulle jag säga är skillnaden. Och sen så skulle jag också säga att också det finns en liksom, i och med att skådespeleri hänger så tätt samman med kändisskapet, och att det då är att man liksom ska bli fotad och man står på röda mattor och att folk tittar på en, så finns det också en väldigt stark för liksom tanke kring att man ska vara vacker och behaglig att titta på. Och det här är någonting jag framförallt märker hos mina kvinnliga kollegor. Att man liksom, det finns ett behov av att behaga. Och det skulle jag säga att man måste släppa. För att när allting vi spelar handlar om drama. Och drama är liksom att karaktären är satt i skiten. Alltså typ är, ska lösa någonting, har blivit hjärtekrossad, gråter eller har jättebråttom att fixa någonting. Och ingen är liksom snygg när det händer. Så jag skulle säga att alla skådespelare som jag tycker är bra är de som vågar släppa synen på sig själv, lyssnar på sin motskådespelare och också släpper viljan att behaga och vara vacker.
Ja, det där, släppa det att vara vacker och vilja vara vacker varenda gång man är ute och säger på röda mattan någonting liknande. Det där tycker jag också att gäller hela ens liv, alltså från att du vaknar på morgon. Allting måste inte vara så otroligt perfekt. Man måste inte stå så länge och lag sig. Man kan fara iväg mer, fara iväg till jobbet, fara iväg till och träffa kompisar och så vidare, mer som du är. Då blir ju nog, man sparar ju tid.
Ja, 100%. Men också att det är så här, det gör ju, det finns någonting i den här liksom jakten på utseendet som gör att så här, även om man går på fest och tycker att det är ju jättekul att vara fin också.
Jo.
Men att liksom aldrig släppa det där, till exempel så här, åh, hur sitter strumpbyxorna under kjolen, eller hur är syns min flint nu under det här håret? Då gör ju det att man faktiskt inte kan vara på festen och ha det kul. Så att det är den här jävla blicken utifrån som man liksom har på sig själv som man måste släppa.
Ja, jag håller med. Vi fortsätter till nästa fråga. Den har kommit in av programledaren Janne Grönros och den kommer här.
Du har sagt i en intervju att du ber varje kväll. Har dina böner någonsin blivit besvarade och vad hände i så fall?
Nej, men jag skulle säga att väldigt mycket har blivit besvarat. Alltså typ allt ifrån att jag var kär i en kille på högstadiet och sen fick bli tillsammans med honom. Till jag bad jättelänge om att få komma in på scenskolan. Så jag skulle säga att mina böner väldigt ofta handlar om vart jag är i stunden i livet. Alltså typ att min förlossning skulle gå bra och att jag och barnet skulle klara sig hälsosam ur den. Alltså att det är väldigt mycket liksom att hitta, mina böner handlar nog väldigt mycket om att hitta styrka, hitta fokus. Och i ett sätt så här att få syn på vad jag vill och längtar efter i livet just då. Och där känner jag en väldigt stark liksom, tacksamhet. Att väldigt mycket av mina böner går nog egentligen ut på att jag tackar för det jag har och det jag har fått. Alltså typ min familj. Och att ta den stunden varje kväll. Att tänka så här, gud, tack för hur min kropp har återhämtat sig efter graviditet och förlossning. Att jag inte liksom... Ja, men att jag kan gå på toa utan att ha massa problem till exempel. Då gör ju det att varje gång man skiter så är man liksom lite glad och tacksam. Och det blir också en väldigt positiv spiral skulle jag säga till att uppskatta sitt eget liv.
Ja.
Att liksom varje kväll tänka på vad man har. Så att jag skulle nog säga att på det sättet så har jag nog fått liksom min önskelista, eller det jag liksom ber om, har jag många gånger fått och känner också en väldigt stor tacksamhet inför mitt liv och min hälsa och min familj. Och det är väldigt klyschigt att säga, men jag skulle, alltså det är något att ägna sig åt liksom, alltså tacksamhet som är ett ord som kanske liksom inte passar vår tid så bra. För att det är så här, vadå, det är ju du som har uppkommit det där med ditt jobb eller med din relation eller att din förlossning, det var ju du som klarade av. Alltså, så att jag tänker att det handlar ju inte om att man så här, säger att man själv inte har klarat av någonting. Men att tacka för någonting, att det liksom är livet som har gett dig det här och de här möjligheterna. Det blir också en positiv spiral, för att då, inte bara då är man glad över att man kanske då har hälsan till exempel, utan att man också får tacka någon för det. Jag skulle rekommendera folk det, oavsett om man är religiös eller inte.
Det var inte alls något dumt tips det där, tycker jag alls inte. Men det här du sa, du träffa din man i högstadiet. Han har varit samma så länge.
Nej. Jag sa att allt ifrån typ att man var kär i någon på högstadiet.
Alltså, jaha, okej.
Och så blev man tillsammans. Ja, och så var det så här, man kanske låg och var 14 år och bara, åh, jag är så kär i den här. Kan inte han bli kär i mig också? Alltså att den liksom, vad ska man säga, så hjärtskärande pubertala frågeställningar till typ att föda barn och att vara i kris och bara, kära Gud, gör att jag klarar det.
Ja. Okej. Nu är jag med på noterna. Jag tänkte bara att tillsammans från högstadiet så har ni gjort det mycket, mycket bra, för det är inte många förhållanden som håller så länge.
Ja, nej. Jag och min partner har absolut inte varit tillsammans sen högstadiet, tyvärr. Yeah, okay. Det kan inte göra.
Yep. Det här, den är alltså intervjuer idag. Det är ju Bianca Kronlöf. Vi ska fortsätta med några frågor till. Till nästa har vi skådespelaren Sofie Lybeck som har en fråga, och den kommer här.
Vad i livet känner du dig mest tacksam för?
Oj, ja, det där går ju, rimmar ju lite med det vad vi alldeles nyss pratade om.
Ja.
Men alltså det mest självklara är väl att säga så här, alltså de stora sakerna, typ hälsan, min familj, att de har hälsan. Alltså jag har haft ganska mycket sjukdom i liksom närheten av min familj. Och när det väl händer, alltså typ ett cancerbesked, då är det ju som att allt annat slutar att spela roll.
Mm.
Och det är ju väldigt hemskt också att det på ett sätt är så att när någon i ens närhet går bort, att det är då man liksom blir tacksam över livet. Ja, men att det är ju lite som när man är täppt i näsan. Och så tänker man så här, nu ska jag snyta mig. Och så när man kan andas in frisk, liksom ett andetag helt rätt, så är man bara så här, åh gud, sen när jag blir frisk, jag ska vara tacksam för varje andetag, varje gång jag kan andas. Men så funkar det ju inte riktigt, tyvärr. Man hade ju haft ett asfett liv om man var svinglad varje gång man tog ett andetag. Men om vi liksom hoppar de gångerna när man faktiskt känner så här, den här klockrena tacksamheten bara för livet, så måste jag nog säga att jag är tacksam över att jag är ganska naiv och optimistisk. Att jag tänker typ att det mesta kommer att gå bra, och framförallt att det kommer att gå. Att jag tänker att jag har bett ganska många människor om hjälp. Och att då att de har blivit så här, jaha, nej men absolut, jaha, nej, men liksom. Och att jag är så här, det här borde vi göra. Och att det faktiskt oftast går. Mm. För att om man liksom, så att det ska jag skriva en bok? Ja, nej men absolut. Och sen är det först när jag har gjort det, då jag bara, shit, fuck. Det är oftast när jag har lämnat in saker som min liksom ångest kommer, eller prestationsångest eller sådär. Men att under tiden jag gör någonting så är jag rätt fri från det. Ja. Utan då är jag så här, nu gör vi det här.
Mm. Ja, jag förstår helt och hållet, jag håller med. Och man kan använda det till många olika grejer, den att snyta sig i näsan och känna att jag var på det här viset, det var på det här viset det bara var att man kan andas ordentligt. Dock väldigt, väldigt skönt om man är täppt i näsan, måste jag väl ändå säga. Hördu, vi har en till snabb fråga här av skådespelaren Sofie Lybeck, och den lyder på följande sätt.
Har du någon hemlig talang?
Jag är asbra på att hitta fyrklöver.
Jag älskar att när man ställer den frågan och någon har ett svar direkt, bra. Hur har du kommit fram till att du är asbra på att hitta fyrklöver? Snälla berätta.
För att jag hittar kanske 50 fyrklöver varje sommar.
Oj då.
Och varje gång jag hittar dem så blir folk helt super, super exalterade. Och då har jag förstått att det inte är så vanligt att folk hittar fyrklöver. Alltså jag hittar fyrklöver så fort det börjar bli grönt ute.
Fantastiskt.
Är så här, nu vår, när jag börjar hitta fyrklöver, då vet jag att våren är, att sommaren är här liksom.
Okej. Bra svar. Det här, vi tar nästa fråga direkt. Den har kommit in av rapparen Walter Fellman, och hans fråga lyder på följande sätt.
Vilka dialekter kan du lista på ditt CV, och kan vi få höra lite exempel av det?
Oj, no, jag tror nog att jag är ganska bra på finlandssvenska. Jag vet inte, det får du nog avgöra. Jag vet inte.
Du får godkänt.
Annars så har jag nog inte så många. Jag är inte jättebra på dialekter. Jag pratade en dialekt i svenskjävel, så pratade jag liksom så som man pratar utanför Falköping. Så har jag liksom lite sån dialekt då. Som man säger, det är så istället för det är så, som i Stockholm. Jag har ju en väldigt utbredd stockholmska.
Mm.
Men det dialektarbetet krävde liksom att jag var tvungen att hålla den under hela inspelningen. Jag kunde liksom inte switcha av och på sådär som vissa verkar göra, att de bara kan hoppa ner i liksom, nu pratar jag så här.
Men det måste ju nog vara väldigt svårt också att hålla kvar den hela tiden. Det måste ju vara konstigt för dina vänner och din sambo, som sådär, men jag vet inte lite nu.
Ja, men alltså, jag hade ju turen att jag filmade i Oslo, så att då var jag ju bara där. Men det sjuka var att när jag hade min sista inspelningsdag, och så bara, tack så mycket, det här var Biancas sista. Och så bara, ska jag byta sätt att prata nu? Nu kommer ju alla tycka att jag är värsta psykopaten. Så det blev lite socialt konstigt faktiskt.
Ja. Det är intressant det med dialekter också. Den jag vet om som svensk som är guru på det, så är det väl då, måste väl nog ändå säga, Robert Gustafsson.
Nej, men jag skulle precis säga honom som exempel. Han är ju så här, gör en resa genom Sverige och så liksom hoppar han mellan dialekt och dialekt, och det kan inte jag.
Men du fick i alla fall en klingande fin och härlig finlandssvenska. Tusen tack för den. Och nu går vi faktiskt till, det här, till den sista frågan i den här intervjun. Den har kommit in av artisten Alexandra Lehti och den kommer här.
Vad är den mest idiotiska eller komiska feedbacken du någonsin fått?
Alltså, den mest... en gång så fick jag av en regissör som sa så här, det var mitt första jobb efter scenskolan, så var det så här genomgång. Så två dagar innan premiär så tittar han på mig inför hela gruppen och säger så här: Bianca, jag har bara en grej att säga till dig. När du säger dina repliker, kan du liksom säga det så att det låter som att du menar det?
Framför alla!
Ja, och då kände jag så här, wow, han tycker att jag suger. Så det brukar jag ha som så här, det brukar jag ha som, det är min, det är, och sen en gång när Sara Haag var jättestressad under inspelningen av Full patte, så sa hon till mig så här, kan du göra så där fast roligt? och då kände jag också så här, lite svårt att veta, okej, vi har en tagning, nu kör vi. Det är väl, och sen en gång i en bar i Vasa som heter, den, jag tror inte den finns, den finns inte kvar längre faktiskt, Hullopullo.
Nej, den finns inte nu.
Nej, men alla ni som vet om vad Hullopullo var förstår ju, att man kanske hör på namnet också. Men då var det en man som kom fram och sa till mig så här: vet du vad du är? Jag bara, va? Nej. Så bara, du är som ett russin, redo att plockas. Och då kände jag, va? så det är väl den konstigaste komplimangen och sen kanske både den hårdaste feedback-regimen som jag har fått.
Sa du är som ett russin?
Ja, du är som ett russin, redo att plockas. Sen försökte jag vinna om du skulle...
Det finns väl mycket andra saker som kan vara redo som man vill plocka, men ingen vill väl se ut som ett russin?
Ja! Nej, men alltså vadå, typ ta vindruva innan den hinner bli ett russin. Jag var också typ 21 när det här hände. Så att det var verkligen så här, jag bara, vad? Nej, okej, hej då! Alltså, ja.
Ja, det var synnerligen intressant. Det var roligt också att du har varit till Hullopullo där. Jag har varit många gånger själv också. De hade väldigt billig dricka där en gång i tiden. Då var man dit som fattig studerande. Roligt, ja, ja. Roliga, roligt sista svar på den sista frågan måste väl ändå säga. Här är Bianca. Stort tack för att du deltar i den intervjuserien. Stort tack för den här intervjun. Stort lycka till med alla dina kommande projekt. Och tack för frågorna som du ställt till alla andra.
Ja, men tack så jättemycket. Det här var superkul. Kändes som positiv terapi.